Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är här, Tove är här.
Hej, hej.
Vi sitter i Fredrik och Åkesaki studio på Långholmen.
Hej Fredrik. Jag är här i bakgrunden.
Du är i bakgrunden, han är bara tech idag. Våra gäster idag som vi är extremt glada att äntligen ha med är Adam Dahlberg och Albin Westman. Från Adam och Albin och Ramen och massa fantastiska saker som kommer. Hej!
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 Kul!
Ja, jättekul! Ni tog er hit i snökaoset. Ja. Idag är faktiskt vår första podd för den här säsongen efter vårt lilla juluppehåll. Mm. Och vi valde den kallaste och mest snöiga dagen att köra på. Men vi alla tog oss hit. Mm. Det var nästest.
Något försenade, men nu är vi igång.
Det spelar ingen roll, vi klarar av det också. Vi tänkte prata lite grann om, alla är såklart nyfikna om era nya satsning som ska öppna i
början på mars.
Jättekul.
Miss You, Mass You kommer restaurangen heta.
Ja, jag trodde det var Miss You, Mass You.
Ja, det trodde jag också.
Ja, men om det ska vara korrekt japanska så är det Miss You, Mass You.
Miss You, Mass You. Mm. Miss You, Mass You.
Men kan ju Fredrik japanska så...
Ja, nu får vi inte säga någonting för han inte täcker det. Okej, Miss You, Mass You ska vi prata om. Eller Miss You, Mass You som vi säger internt. Nu ska vi inte göra längre då. Nu vet vi hur man säger på riktigt.
Jag tror att man kommer säga lite som man vill.
Ja.
Det är okej.
Det är okej. Ja.
Men jag ska alltid säga Miss You, Mass You här än efter.
Ja. Ja, men det är bra. Ni får vara våra promoters för det.
Vi vill också prata lite, eftersom vi kan inte bara prata om härliga nya satsningar och sånt, så vill vi prata lite om Michelinguiden, er restaurang Adam och Albin och era känslor kring den och... Vill ni ha stjärna? Vill ni inte ha stjärna? Jag menar, suspensen är otrolig just nu. Och sen har vi lite andra saker som också vi ska ta upp. Mm. Tova, lite frågor.
Ja, precis. Mm. Jag ska väl prata lite grann om den här fascination för Japan då. Och sen så skulle vi prata lite om krog. Liksom hur mycket krogar får egentligen plats i Sverige eller Stockholm? Och vad saknar vi kanske och vad saknar vi inte?
Mm. Lite bakgrund på killarna då. Det är ju, alla vet säkert, eller de flesta vet ju säkert vilka ni är, men ni har ju ändå gjort ganska mycket i er karriär. Adam, du har tävlat i Bocuse d'Or till och med.
Mm.
Som precis har varit.
Jag har jobbat med dig också, Daniela.
Vi har jobbat med mig, vilket var extremt trevligt. Vi har rest lite ihop.
Vad har vi gjort?
Vi har rest lite ihop.
Ja, det har vi gjort.
Vi har haft en extremt intressant resa till New York.
Ja, det var kul.
Var det möjligtvis på Mattias Dahlgren, eller?
Precis. Mm. Killarna jobbar länge för Mattias Dahlgren och jag med. Mm. Och sen öppnade ni Adam och Albin. Och det har ju varit en success story.
Ja, vi har hållit på nu i sex...
Nej, det är 8:e året nu. Som påbörjas. Ja,
nej, så 8:e året.
Så vi var i matstudio först.
Ja, just det. Det hade jag glömt bort.
Extremt populära och jättegoda middagar som ni gjorde lite då och då. Mm. Som jag var på flera gånger.
Ja, det började med lite pop-up middagar i vår matstudio. Och sen byggde vi om hela restaurangen till... En riktig restaurang helt enkelt.
Precis. Och där har vi varit några gånger, Tove, både du och jag.
Man kan väl säga att vi skyndade långsamt, men att sista åren så har vi gasat på ganska bra. Mm. Mm.
Vad var det som fick er att ta steget från matstudio till restaurang?
Nej, men jag tror att det var egentligen restaurang som det var tänkt från allra första början. Det var det som var planen liksom. Och det var därför vi egentligen... gick vidare liksom då, ja, i det här fallet från Mattias då, men det var ju sen hade vi, det fick bli en matstudio till en början av olika anledningar, men den här tävlingen till exempel var en stor anledning då, började lägga ganska mycket tid på, så att
den här tävlingen är då
Bocuse d'Or, ja, Så att jag tror att det var restaurang som var målet hela tiden. Så var det liksom, det var lite olika vägar dit bara.
Ångrar du att ställa upp i Bokus då, eller tycker du att det var en häftig grej?
Nej, jag ångrar absolut saker. Inte.
Nej, det ska man inte göra.
Det var en väldigt rolig period, ja. Och väldigt lärorikt, utvecklande.
Känner du att du kunde ta med dig någonting därifrån? Jag vet att det har varit en del diskussioner om Bokus då, är det bra eller dåligt att tillföra restaurangbranschen och så vidare. Och jag har väl funderat lite grann själv på vad det tillför, men jag kan ju känna, speciellt nu, jag var ju nu och tittade i Lyon och sådär, att jag menar, som matlagare måste man ändå kunna ta med sig mycket man lär sig under perioden.
Väldigt, väldigt mycket.
Ja, alltså, jag känner det, jag liksom, tror, jag kan tror, inte jag, säga att det inte tillför
någonting. Jag har svårt att tänka mig att det finns någonting som utvecklar en så mycket som tävlar i Bokus d'Or. Jag tror till och med du, alltså du måste ju ha Albin som var väldigt nära vid sidan om. Utvecklades ju också. Man, ja. man är liksom inne i någon slags bubbla som är helt unik. För den tävlande tror jag att det är superviktigt, men jag tror att det är, alltså som tävling tror jag är en jättebra grej också, av många olika anledningar. Dels att det, ja men bara på plats nu, vi kommer ju precis hem från Lyon och liksom att man samlar alla de här kockarna och hela branschen på samma plats, jag tror man liksom stärker hela restaurang Sverige bara när man är där nere.
Men är det inte bara att man tänker stärka restaurang Sverige för en ganska liten klick? Alltså, det är inte alla i restaurang Sverige som är på Bokus d'Or.
Nej, men de som är där nere, jag tror ändå att det boostar hela branschen på något sätt. Mm. Och jag tror verkligen på att det är ett bra sätt att visa världen att vi är duktiga på det vi gör i restaurangbranschen.
Det är dock många stora länder som inte ställer upp alls i Bokus d'Or. Tror ni att det hade blivit någon förändring om Italien till exempel hade brytt sig om, Tyskland bryr sig inte om det, Kina bryr sig inte om det, jag menar, det är ju stora matkontinenter.
De är ju ändå med, tävlingen.
Jo, men de är ju inte riktigt liksom, det är inte någon satsning från deras sida på samma sätt som det är.
Många nej, de har väl kanske inte riktigt samma organisation och nej. Backning, tyvärr. Så är det ju. Det är för olika förutsättningar för olika länder.
Mm. Verkligen.
Men det är ju svårt, det är ju, jag förstår ju att det är svårt för vanligt. Alltså man försöker, nu när man är i Lyon här, man försöker förklara för en del som var med ner i branschen också, som kanske inte är så insatta. Man försöker förklara hur... Vad är det här liksom? Det är ju sån extrem spets på tekniker och så. Det är svårt att förstå hur det skulle kunna appliceras på restaurangbranschen. Men jag tror som Adam säger att det är ju processerna bakom som är grejen. Och för den enskilda kocken och för Adam i det här fallet. Och för oss som grupp och restaurang och så har det ju varit helt fantastiskt. Du går ju igenom så många... Det är ju en extremt lång väg för att komma fram till det som man presenterar nere i Lyon. Och längs den vägen så lär man sig ju extremt mycket. Jag tror att det har varit en stor framgång för oss att vi gjorde den grejen.
Ja, jag tror att vi är väldigt säkra i vad vi tycker är viktigt och liksom man kan ta beslut enklare för att man liksom, jag vet inte, allting varje dag så får man ju ta beslut om vad som är rätt eller fel, eller det finns alltid någonting som är bättre och någonting som är sämre. Man måste göra vägval hela tiden. Mm. Och det tror jag är väldigt lätt att ta de besluten nu efter den här tävlingen. Det är en sån grej som jag känner. Ja. Har underlättat.
Man har liksom processen. Varit down every road på något sätt. Med vissa råvaror sådär. Det är bra. Man blir väldigt samspelt i alla fall. Man får prata igenom allt, testa allting. Och misslyckas väldigt mycket i det liksom. Vilket är ju hela, det är ju vägen till framgång på något sätt. Om man har gått igenom en Bokus d'Or-satsning. Då har man testat allt.
Och man vet vad man är helt enkelt. Man vet vad man är som matlagare efter Bokus d'Or.
Ja.
Mm. Ja. Och det kom ju väldigt... Det kom ju ut en del restauranger efter Bokus d'Or, menar ni. Sen har vi ju, vad heter han nu, nere i, på Mutantur nere i Malmö.
Alexandria.
Ja. Som också, jag har inte varit där, jag är jättenyfiken på den restaurangen. Jag får inte prata om Geranium. Med Rasmus Kofot som har gjort liksom, enorma framsteg. Och Mille Mäkeske också. Så att det är ju väldigt... Mm. Liksom. Nej, även vi som älskar att gå ut och äta får ju ta del av det här på ett sätt.
Jag tror alla, du kan ta alla som alla har en liknande story på något sätt. Sen gör ju alla olika saker med det. Liksom. Mm. Jag tror att det ligger nog mycket i det.
Mm. Det gick ju ganska bra för Adam Albin, eller det går ju väldigt bra för er restaurang. Den är väldigt omtyckt, omskriven. Ni får väldigt bra betyg i alla guider. Det måste ju kännas kul.
Ja, vi har glada gäster och vi har mycket gäster och allt vi kan drömma om.
Och det är det viktigaste. Men det här med stjärna då, är det någonting ni... Har ni någon gång sagt till varandra att vi ska ha en stjärna, eller är det liksom, nej, vi skiter i stjärnan?
Ja, men det här är en jätteintressant grej. Ja. Det här kommer upp ofta.
Mm.
För att vi är någon slags mellanskikt för vad folk tycker är en stjärnkrog. Eller en fine dining-krog. Eller,
jo, men ni anses väl som en fine dining-krog i alla fall. I Stockholm,
skulle jag säga. Ja, för de flesta tror jag att det är en definitionsfråga, såklart.
Såklart.
Men... Ja, vi kan väl säga så här. Vi har väl sagt flera gånger att vi tycker själva att vi förtjänar en stjärna.
Mm.
Men sen är frågan om det är så viktigt för oss. Det är det ju inte.
Nej. Ja, men det,
alltså, det viktiga är ju som sagt att folk tycker det vi gör är fantastiskt och gillar att komma dit och vi har fullt och folk tycker det är toppen och njuter av vår grej. Det tycker vi är skitviktigt. Sen är det så här med stjärna. För 20 år sedan så var det ganska tufft i restaurangbranschen, i alla fall i Stockholm. Då kunde det vara så här skillnad att överleva eller dö. Så fick du en stjärna, ja, då kom ju folk dit och käka. Det var ju någon slags erkännande. Det är det ju inte idag.
Nej.
Tycker du inte det?
Internationellt är det väl ändå det?
Jo, men det är inte så att gästerna kommer till oss för att vi skulle ha en stjärna. Vi har ju redan gäster. Jag vet ju flera stjärnkrogar som inte har gäster.
Mm.
Det är så här, vad är det som är viktigt?
Då? Alltså för ert eget ego.
Jo, men det är klart att, men som Adam var inne på från början, jag menar, vi har ju båda jobbat på stjärnkrogar.
Mm.
Många, hela våra karriärer. Och när vi då startade vår egen restaurang och nu då äntligen som har gjort, det är klart att vi anser själva att vi borde vara värda en stjärna. Som du, det är klart att det är så. Och det, jag tycker också att det vi gör nu är mycket, mycket bättre. Eller alltså det här är, jag tycker vi gör någonting väldigt, väldigt bra om man jämför med vad vi har gjort innan i våra karriärer. Som ligger i tiden och som är väldigt modernt och sådär. Så det är klart man tycker det. Frågar du oss, det är klart att vi anser det.
Mm.
Men däremot så är det ju, vi menar ju allvar. Det är inte liksom, vi har inte med det att göra. Vi kan inte vara med och rota i och tycka. Och det var inte därför vi ändrade menyn, Daniel. Det var inte det. Det var ju verkligen inte det.
Det här är ju inte min spekulation. Det här är ju liksom bara en sak som vi ska ta upp.
Det kanske ser ut så. Men det, och jag vet att ni nämnde det också. Det var roligt. Men,
nej, men vi gör ju allt vi kan för att förbättra den här restaurangen. Och utveckla och bli vassare. Och både för vår egen skull och för gästernas skull.
Ja.
Men vi gör ju inte saker och ting för att Guide Michelin ska tycka att vi är...
Nej,
men det är ju inte ovanligt att krögare gör det. Alltså att man gör en förändring eller att man gör någonting för att man ska då få den här första, andra, tredje stjärnan. Alltså det händer ju dagligen, så det är ju ingen, det är ju inget konstigt om det skulle vara så.
Nej.
Men det är intressant att höra era anledningar.
För oss har det ju varit snarare så här. Jag menar, vi hade ju ett namn och vi hade ju en restaurang egentligen innan vi byggde om till restaurang. Med tanke på att vi hade våra...
Och ett bra rykte.
Mm. Så när vi väl öppnade upp på riktigt då. Så hade vi ju förmånen då av att ha, det var ju ganska bra tryck liksom direkt på gäster. Så att vi var ju tvungna att sätta en restaurang som där vi kunde liksom ta emot så mycket gäster som vi, det var väldigt, väldigt fullt. Det var fantastiskt. Så vi har ju snarare fått, vi vill ju hela tiden, vi vill utvecklas och vi vill förbättra menyn och förbättra våran upplevelse hela tiden. Så det är ju snarare det, alla ändringar vi har gjort har vi gjort med det i åtanke. Hur ska vi göra det så bra som möjligt för våra gäster och för vårt team? Hur kan vi, vad klarar vi av? Vi har hela tiden försökt höja ribban efter våra egna förutsättningar. Och därav då bytt menyupplägg och tänkt om det. Men allting har varit för oss själva. Vad kan vi göra för att göra det så bra som möjligt? Hur kan vi ta det nästa steg? Det var när vi införde den här nya blåa menyn då, som vi gjorde i förra våren, så var ju det ett sätt för oss att... att utvecklas. Hur kan vi ta gastronomin för oss längre? Liksom?
Hade vi velat göra en stjärnkrog av det här, då hade vi förmodligen
gjort det från början.
Ja, och haft betydligt färre platser. Vi hade liksom gjort en helt annan typ av restaurang. Liksom satsa på en stjärna. Jag vet inte, jag kan inte tänka mig något tråkigare.
Nej.
Att anpassa en restaurang för att få en stjärna.
Nej.
Och med tanke på hur tråkigt det ofta är att gå på stjärnrestauranger. Mm. Inte i Sverige dock, men internationellt sett så kan du gå på stjärnrestauranger och äta så tråkiga middagar så att man vill kräkas. Så på det sättet har vi liksom aldrig haft någon ambition att göra en stjärnkrog.
Nej.
Vi hade ju,
fy fan.
Vi hade ju liksom den här, alltså, upplevelsen som jag hoppas att man är, att vi är förknippade med hos oss. Det var ju det vi hade för ögonen när vi öppnade upp den här restaurangen. Det var ju absolut exakt, det var inte liksom de här stjärnambitionerna. Vi vill ju ha liksom en restaurang där man kan, ja men, en avslappnad restaurang med liksom, som är lite stojigare och stökigare och lite högre volym och lite så. Men att man kan få in gastronomin i det. Det är därför vi valde att göra liksom ett öppet kök som är extremt tajt med gästerna nära inpå. Folk hör vad vi pratar om och de hör vad vi liksom, hur vi kommunicerar, och man får in allt det där talar egentligen mot det här klassiska stjärnkrogstänket. Vi gör ju väldigt mycket saker helt tvärtom. Vi försöker få in liksom en hög modern gastronomi i det. Både på tallriken och i glasen. Liksom. Det, jag vet inte. Det var ju mer restaurangmiljö vi ville skapa. Mm. Än snarare hur vi skulle bli bedömda eller vilket fack vi skulle hamna i. Det var inte det som var...
Hur viktigt är det att utveckla restaurangen hela tiden? Eller kan man ha liksom samma meny att köra på? Eller känner ni att för er egen skull att den måste växa? Och...
Just Adam Albin måste alltid utvecklas. Mm. Det kommer alltid göra så länge den finns. Men det beror helt på vad det är för typ av restaurang. Mm. Men vi skulle aldrig kunna stå still. Då skulle restaurangen dö väldigt snabbt.
Är ni fortfarande i köket bägge två hela tiden? Eller?
Absolut, vi är där på kvällarna. Mm.
Ja. Så är det ju.
Tänker ni i familjen nu?
Ja, men det har ju förändrats jättemycket såklart senaste tiden. Och framförallt senaste året, 1,5 när vi båda har blivit föräldrar. Och så. Men det är jätteviktigt att vara på plats och aktiva i restaurangen. Och vi har ju alltid varit extremt hands-on hur vi driver de här krogarna. Så det är super viktigt, såklart. Men sen måste man ju anpassa det till livet, det är ju så. Man blir äldre, man får ju, om man öppnar fler och fler krogar här nu på senaste tiden, så man får ju klona sig själv. Men det är jätteviktigt, vi har fått gå in i det ganska hårt, både jag, alltså just jag och Adam då, hur vi ska dela upp våran tid och sådär. Och lite mer ansvarsområde, vem som gör vad och sådär. Det blir ju superviktigt.
Men vi har ju också ett grymt team runt om oss. Så det känns ju, det är därför också som vi kunde öppna den här, eller sikta på att öppna en ny restaurang. Mm. Det var ju för att vi har ett sjukt stabilt gäng som jobbar runt oss. Mm. Så restaurangen är ju självgående, även om vi skulle vara sjuka eller borta en vecka så skulle ju allting bli precis lika bra. Men självklart så ska ju vi vara delaktiga i allt.
Ja.
Men en annan grej med den här Guide Michelin-grejen, jag tänkte på det nu. Jag tror att det kanske var viktigare också när man, om vi hade öppnat den här restaurangen när vi var lite yngre, så tror jag att det hade varit väldigt stort liksom, att få en stjärna. Det är ju så här, det finaste man kan få. Men har man varit runt och rest och upplevt stjärnkrogar som vi har gjort nu i 20 år, liksom, man har ju sett hur många trestjärniga restauranger som helst och enstjärniga och det är så här. Det är ju inte speciellt kul. Det är ju inte där man har fått sina största gastronomiska upplevelser.
Nej.
Det blir så här. Jag är 41 liksom. Vad är värdet av en enskild restaurang? Hur viktigt är det? Visst, det är ju inte erkännande. Alla sådana erkännande är väl bra. Men det är lika viktigt att ni tycker att det är härligt och så som att någon jävla fransman tycker det.
Men jag tror absolut att det är en mognadsgrej också.
Ja, men det är det absolut.
Jag tror att det är samma sak som när man är ny till gastronomin eller om man är ung och börjar gå ut och äta, så är det kanske viktigare att gå och äta på Michelin-krogar än vad det är idag. Jag menar, för oss. Vi säger ju inte så här, nu ska vi gå och äta på Michelin-krog, utan vi går ju och äter där man tycker att det är gott. Så jag tror att det hänger ihop också.
Ja, visst. Det är det så.
Men jag tänkte på lite grann, om man tänker på er som så här matlagare och det som har hänt under de här åren som ni har haft Adam och Albin, så har ju er matlagning har ju också förändrats ganska mycket under den här perioden. Och jag kan väl inte se att det finns någon, jag kan inte känna att ni har liksom anpassat er efter något franskt eller så, snarare tvärtom. Eller liksom att ni har gått åt andra håll. Ni har ju, just nu har ni ganska mycket influenser, även om det är nordiska köket liksom i grunden, så har ni mycket influenser från, ja men det är Japan vi pratar om, alltså ni har ju också så här, jag vet inte, Mexiko kanske, eller så man kan ju ändå hitta, alltså det har ju förändrats väldigt mycket under de här åren.
Ja, ja, men så är det. Men vi ser väl väldigt mycket likheter med, alltså det skandinaviska köket och det japanska köket har ju väldigt mycket samma värderingar, tycker vi i alla fall. Mm. Så på det, av den anledningen så har det väl blivit mycket japanskt. Även om vi inte vet, vi kan ju inte så mycket om det japanska köket egentligen. Men vi tycker att det är väldigt trevligt och gott oftast.
Ja. Men någonting som ni har gjort som jag tycker är, som inte har kanske med det, men det är era extremt vackra uppläggningar. De senaste tiden, jag tycker liksom uppläggningarna är ju så enormt fina liksom. Ja, men speciella, det är ju en, det signum nästan för mig.
Instagram-vänliga.
Det är ju en
ja, precis. Det är ja, en, men alltid anpassat efter Instagram.
Ja, precis. Nej, men alltså det är ju väldigt väldigt fint tycker jag, alltså det är estetiskt.
Ja, vad kul att du tycker det.
Ja, jättefint väldigt, tycker jag.
Det finns ju, ofta kan det ju vara smakbilder och sådär som har funnits med oss ett tag som vi kanske har blivit förknippade med, men vi har tagit ut, som du säger då, det visuella uttrycket flera steg senare år.
Jag måste bara skjuta in en sjuk grej. Det sjukaste som jag någonsin har hört. Jag gjorde ett projekt, inte i Sverige för något år sedan, utan i Paris. Mm. Där en av personerna som var i ledningen bad då chef göra en dessert. Skit i om den smakar gott, men den ska vara Instagram-vänlig. Alltså...
Vi får faktiskt en sån...
Fast man äter ju med ögat också, så man ska inte underskatta.
Det, liksom, nej, men det var inte ens att äta. Det var ju bara för att det skulle få ut till
det händer oss faktiskt ganska ofta att vi får... Vi har ju en cateringverksamhet också, eventdel. Och där får vi ofta förfrågningar just av företag som bjuder in influencers och liknande. Och då är det förfrågningen ofta att det ska liksom... se ut på ett visst sätt. Mm. Det ska absolut vara Instagram-vänligt och det ska vara ett visst färgtema eller ett rutmönster kan det vara.
Alltså, det kommer jag att berätta nu.
Vi får moodboards på olika mönster som maten ska följa. Och så det, så är det.
Ofta. Vad är det konstigaste ni har fått?
För frågan om lagar?
Ja, alltså utifrån lux, man säger så. Hur det ska se ut.
Ja, nej, men det
är ja, det kanske är den grejen att maten ska vara rutig.
Det var en ny gymnastiksko som skulle lanseras, så det var extremt påkostat här i Stockholm. det här varumärket
hade gymnastiksko, du menar en sneaker.
Ja, exakt. Men jag menar bara att utan att säga
man sa inte så när vi var unga.
Nej. Nej, men det var ju väldigt roligt. Det var liksom temat då, mönstret.
Ja, det är helt otroligt.
Det var roliga diskussioner kan man säga.
Gjorde ni det?
Ja, det är klart.
Ja, okej. Okay.
Ja, vi sa så här, vi gör en tolkning på det här och så. Det blev, vi gjorde ju inte rutig mat, men det fanns väl, vi försökte ge dem lite grann.
Ni vet hur det är också, ofta så är det inte det, det är liksom, ja, det är någon kreativ person på byrån där som sitter och tänker.
Precis. Mm.
Viktigast är att det blir god mat.
Men nu tar ni steget och öppnar nytt igen. Miss you.
Och det betyder?
Ja, det betyder mishmash kan man väl säga.
Ja.
En blandning på japanska.
Och blandningen blir?
Blandningen blir Adam, Albin, Tokyo, Stockholm, New York, lite storstadsfeeling.
Och ni ska ha en yakitori?
Vi ska ha en grill, vi ska ha lite yakitori, vi kommer ha lite... nudlar, blir en spritbar.
En spritbar? Vad betyder det? Alltså en cocktail, inte en cocktailbar?
Nej, vi har inte så mycket skakade cocktails. Nej. Utan det är mer groggar och sprit rakt upp och ner. Okay.
Gin och tonic och så.
Ja, det kommer säkert finnas.
Kommer finnas.
Så jag kommer inte hänga i den spritbaren. Jag kan inte dricka sprit längre.
Ja, men vi har öl också, vi har vin. Okay, och vi har alkoholfria drycker också.
Ja, bra.
Ja. Mm. Ja. Nej, men det känns ju superspännande. Vi har ju letat lokal ganska länge, kanske längre än vad folk tror. Men än en gång skyndat ganska långsamt. Så. Men vi har hittat den här lokalen och det känns ju väldigt spännande. Det är ju en rätt speciell plats i Stockholm det här.
Ja.
Den ligger, Miss Jumasio ska ligga inne i Birgerialspassagen som är en liten bortglömd.
Lite bortglömd, ja precis.
Mm. Det är ju den passagen som går från alltså från Birgialsgatan och ner mot Smålandsgatan och mynnar ut på Norrmalmstorg där. Och själva den stora portalen i Birgals, från Birgalsgatan, det är ju där, det var ju liksom mitt emellan gamla Bistroyal kan man säga, och in där. Idag ligger ju Chanel där. Men det är ju en fantastisk plats som har varit full av liv förra om åren. Det har legat massa gamla krogar och grejer där inne och biografer, och det har varit liksom ett bra flöde förra om åren liksom. Men nu har det ju helt glömts bort, och vi är ju, har gjort till vårt mission att vi ska liksom få dra liv här i den här gamla passagen igen. Det känns väldigt, väldigt kul.
I den här lokalen så låg ju en av Stockholms första biografer som hette Varieté. Så vi var inne på, vi kände på Varieté och liksom tyckte att det var ett bra namn, just för att det är liksom en blandning av massa saker. Och därav kom också det här Missio Massio från då. Så det är en blinkning till den här gamla biografen.
Då blir det igen lite Japan-inspirerat, som Tove var inne där på.
Men nu kom ni in på det, alltså, ni har letat lokal länge, jag antar att ni också har haft en idé om vad ni velat göra ganska länge då, eller?
Ja, vi har ju velat göra en sån här liksom en enklare krog, social, härlig mötesplats. Vi älskar ju sån här krogar som Babette. Babette har vi haft som någon förebild här ofta, fast vi vill göra på ett helt annat sätt. Man kan säga ett Babette, fast istället för pizza så blir det
nudlar.
Nudlar har vi sagt liksom. Så.
Ja.
Lite skämtsamt, men, ja, men den typen av känsla vill vi åstadkomma.
Ja. Tillgängligt, easygoing, härlig, hjärtlig känsla liksom så. Det är viktigt.
Och det är öppet 7 dagar i veckan, så det är väldigt tillgängligt. Dag och kväll.
Mm. Har ni gjort någon så här research för det här? Eller typ varit i Japan och så, eller hur?
Ja, vi har ju varit i Japan tillsammans, ja, men det var inte för det här, men... Sen har vi varit ute en kväll och druckit drinkar för att se vad konkurrenterna gjorde. Men det blev, det är ju svårt.
Nej. Men vi har ju såklart gjort,
man är väldigt kreativ de första
första drinken.
Ja. Som spårar.
Nej, men vi har ju försökt göra ganska mycket research såklart på platsen och läget, och när det gäller ja, göra en liten Vi kommer ju ner ett hack nu till liksom den absoluta centrala delen av Stockholm här. Det blir intressant för oss. Vi har ju legat lite off i alla fall innan. Så vi är klart, vi har snackat mycket om det, flöden och så. Hur ser det ut där nere egentligen? Och hur rör sig folk? Och liksom, hur ska vi få folk att hitta till våran restaurang liksom, och våran bar? Och där får vi ju massa input. Snackat med massa kollegor och kompisar och sådär. Det känns ju spännande. Se vad det blir liksom. Men det är ju alltid så med en ny restaurang. Man får ju se lite vad det... Vi kommer ju lära oss det här i början. Det är ju så. Dagtid liksom. Jag tror ju på att det kommer finnas stor kapacitet för liksom, ja, men luncher här nere. Där folk vill komma och...
Jag är jätteglad att ni ska ha lunch.
Ja.
Ja, det är jättebra.
Restaurang kommer bestå av tre delar. Det kommer vara den här fantastiska spritbaren. Och sen kommer det vara då själva restaurangen, Missio Massio. Men i själva passagen också, för man, det här är ju ändå en, jag menar, vi tar ju över en stor del av passagen här och sätter sittplatser och häng och bord och liksom kopplar på en fet musikanläggning här. Så vi ska kunna ha lite häng här i själva passagen också. Men vi öppnar även upp ett av fönstren för takeaway och gör liksom en sån här liten hemlig lucka, eller hemlig kommer det inte vara, men du slipper gå in i restaurangen i alla fall för att beställa mat. Så vill du ta med dig käk så ska du kunna komma dit, hänga där lite grann, beställa rätt i luckan och få med dig grejerna hem.
Det är den luckan, samma plats där det fanns en lucka för 100 år sedan där man sålde biljetter till biografen.
Ja.
Så vi byter ut biobiljetterna mot mat, helt enkelt.
Nice.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Blir det här sista satsningen eller kommer det komma mer?
Alltså, som det känns nu så är det verkligen sista. Men man ska aldrig säga aldrig.
Nej. Jag kan säga att det här projektet blev faktiskt lite större än vad vi hade trott från början. Alltså bara positivt liksom. Det har liksom, du vet, det växte på. Nej men exakt, vi känner väl att vi, ja, det har gått ganska fort här senaste åren. Det har blivit liksom ganska mycket fler anställda och sådär, hänt grejer.
Men vad kan det bli för någon mat där då i Missju, Massju?
Liksom? Det kan bli vad som helst. Det är det som är det fina.
Alltså, lite nyfiken.
Ja. Tove vill ha ett exempel, tror jag.
Jag vill ha ett exempel.
Nej, men vi kommer...
Till exempel bara ungefär sådär.
Vi älskar ju nudlar, som ni vet. Mm. Så vi kommer absolut köra ramen och kanske andra nudelrätter. Vi kommer väl köra lite risrätter och liksom våra egna tolkningar på japanska klassiker.
Mm. Ja, men ni hade ju tvätteriet förut.
Mm. Ja, exakt.
Där hade ni ju också så här lunch.
Ja, exakt. Tänk och lite ju... den stilen.
Ja, vi tänker ju att lunchen, vi ser till så att Missju Mashu har två ansikten så. Utan dagtid så kommer jag absolut påminna lite om tvätteriet. Vi har liksom den typen av mat. Dagtid och sen kvällstid så kopplar vi upp lite och ja, kopplar på lite större meny och med lite mer variation och sådär och som vi sa, tänder upp en liten yakitori-grill och liksom, ja, ökar utbudet helt enkelt. Så det är väl tanken.
Mm. Ja, ni sätter ju verkligen, eller man kan säga att man kanske fyller ett till hål på restaurangmarknaden i Stockholm.
Ja, jag hoppas det. Nej, men det är ofta när man pratar om sån här modern, japansk eller asiatisk restaurang så tänker man ofta på de här Tao och vad heter de mer, alla de här?
Ja, men så här dunka japansk bistro liksom.
Ja, lite nattklubb slash asiatiskt. Det är ju inte det vi kommer göra.
Nej. Den tiden är nog lite förbi också. Så här,
ja, framförallt liksom rent gastronomiskt tycker inte vi att det är så intressant. För det känns som att det blir lite samma käk. Du skulle kunna gå in på vilken sån där restaurang som helst i världen och beställa en, och det är typ samma meny. Mm. Få någon sån här sushi-tallrik.
Någon tartar.
Men det är lite samma känsla. Så vi ska försöka hitta någon egen, eller helt enkelt det vi gillar själva att äta.
Vad ser ni som är den främsta publik med restaurangen? Är det liksom...
Alla som gillar
mat. Ja, härligt.
Ja, men nu blir centrala, mitt inne i stan här liksom, och öppet 7 dagar i veckan, så kommer ju publiken för det. Det kommer ju variera jättemycket. Det kommer ju vara olika publik hela tiden. Såklart, jag menar dagtid så är det ju lunch liksom. Då är det ju...
Det är ju de som jobbar runt omkring.
Det är ju central business district liksom. Vi hoppas ju kunna dra folk liksom från hela centrala liksom. Storstockholm, eller hela centrala Stockholm. Och sen har vi ju då, vi kommer ju upp ett lördag och söndag dagtid till exempel. Och då är det ju någon sån här shoppingpublik liksom vi tänker oss. Vi kommer se till så att det blir liksom barnvänligt de tiderna också. Så du ska ju liksom kunna komma in här och ja, käka då lördag, söndag när du är inne med kidsen och sådär. Jätteviktig grej. Och sen kvällstid så kanske det är framförallt tidiga kvällar och sådär. Man kanske lockar en lite mer... nej men, det är en helt, det är en jätteblandad publik, men människor som gillar liksom den, som vill ha den här lite moderna japanska känslan och ja, dricka lite drinkar och komma igång. Kan vi bli liksom någon första andra halt där innan man ger sig iväg på senare äventyr, så är väl det målet på något sätt.
Jag efterlyste ju lite soba-nudlar här tidigare.
Ja, nej,
hur kan vi få se det kanske?
Ja, sobanudlar är ju en... Det är invecklat. Det är ingenting vi behärskar. Så jag tror inte vi börjar med det i alla fall.
Nej. Ett litet önskemål här för framtiden.
Ja, men det är bra. Bra tips.
Det är bra.
Mm.
Vi får återkomma och se om du får dem, Tove.
Sobanudlar med en härlig sån dipping så som man bara slurp, slurp.
Slurp, slurp. Ja. Vi pratade lite grann, Albin, förut du och jag om det här med... Jag menar, ni är ändå... Nu öppnar ni ju en till restaurang i en marknad som är ganska tät av restauranger. Och det har precis öppnat på The Sparrow. Jag menar, det öppnas ju restauranger hela tiden. Mm. Hur mycket mer restauranger finns det plats för? Alltså, finns det tillräckligt med folk för att gå på alla dessa restauranger?
Ja, men det är jätteintressant. Man pratar ju om det hela tiden. Människor, alla frågar om det här från andra branscher och sådär. Och är nyfikna. Jag tror att det finns absolut gästunderlag fortfarande. Om man träffar rätt liksom sådär i Stockholm. Stockholm växer extremt mycket. Så det tror jag inte är egentligen problemet. Problemet är väl, alltså det största problemet är ju personal. Det vet jag folk har pratat om innan. Det är ju det absolut största personalet. Vår bransch växer ju något extremt. Hur ska vi kunna ha människor som jobbar på alla de här restaurangerna? Men jag vet ju också att om man tittar på närmsta året eller sådär, man hör ju om extremt mycket nya projekt också som håller på att öppna. Så att det är ju inte så att det håller på att avta. Det kommer ju
snarare kommer mer och mer.
Och med tanke på hur hela marknaden ser ut med det med retail och så, att alla butiker stänger. Va? Och bara mer och mer. Om man pratar med hyresvärdarna och de stora fastighetsägarna runt om. Vi får ganska mycket förfrågningar och intresse. Så här, folk som de vill pitcha nya lokaler. Man märker att det kommer bara bli mer liksom, med sådana lokaler. Då kommer de ju vilja få in food and beverage. Så att jag är ju, det kommer ju bli mättat här ganska snart. Det är klart det är så.
Men nej, inte så att jag menar, för att allt nytt som kommer in, det måste ju falla bort någonting.
Ja, så är det.
Vad tror ni det är som kommer försvinna? Alltså, vad tror ni att vi kommer se mindre av?
Ja, det är de sämre restaurangerna. Jag tror att det ställs högre krav på att du gör
det.
Och vad är liksom sämre restaurang? Det är de här gamla pizzahaken eller liksom bara...
Ja, det är väl... Det kan väl vara allting. Ointressanta
ställen. Du tror att vi som folk, gemene man, vill
pizza,
äta bättre?
Pizza är odödligt. De kommer alltid finnas.
Mm. Ja. Röd orm kommer ligga kvar i...
Ja, säkert. Ja, nej, men de är ju så... De där, alltså alla såna här såna ställen, de är ju så plats... som beror, de är ju på en specifik plats i en specifik stadsdel. De kommer aldrig försvinna. Det är, jag menar, människor vill ju alltid ha sin lokala... sin lokala pub eller krog och sådär. Men när det gäller liksom, ja, men, lite större, stylade, moderna restauranger i centrala Stockholm så kommer det bli tufft. Mm. För där slåss man om ungefär samma publik. Liksom. Och jag tror att man måste jobba jättemycket med känslan för gästen och miljön. Liksom, att folk känner sig... Ja, man skapar platser där folk vill vara på. För det, är liksom, det tror jag kommer vara ännu viktigare än liksom, ja, maten och drycken. Liksom. Att det måste ha fantastisk mat såklart, men du måste ha en miljö och hitta ett sätt där människor hittar dit, där folk vill vara med andra människor.
Servicen blir viktigare nästan idag.
Servicen blir
mottagandet.
Ja. Och då är det inte liksom den faktiska servicen rent tekniskt så, utan det är mer att hitta en hitta en känsla på stället där folk liksom man känner sig välkommen.
Hur jobbar ni med det internt? Pratar ni mer personal?
Ja, alltså
väldigt mycket.
Väldigt mycket.
Det jobbar vi med dagligen. Mm. Vi gör en jättesatsning i år för Adam Albin till exempel. Vi kommer jobba mycket med utbildningar och bara sitta och snacka om vad som är viktigt. Och det handlar inte om att man ska liksom ställa ner glaset samtidigt med etiketten mot gästen och sådana grejer, utan det är andra värden som är svårt att ta på. Så. Mm. Känsla.
Mm. Och det har ju förändrats lite grann. Förut var det ju, alltså för 10 år sedan kanske när vi jobbade, så fanns det en annan skola som man kanske inte tyckte jättemycket om, men det är skönt att se att den har gått framåt.
Mm.
Ja, och det är ju, där har du ju lite Adam Albin också, ett nötskal, lite det. För vi har ju en matsal som inte är en klassisk matsal, vilket vi hamnar i situationer ofta där man inte kan göra kanske på tekniskt korrekt, utan man får göra det på vårat sätt och så. Hur gör man det på bästa sätt så att det blir så bra för gästen som möjligt? Och där blir den diskussionen. Hur skapar man en fantastisk service och hur utvecklar vi den fast på våra villkor liksom, på något sätt? Som att det bara är så här, du vet, envist försöker göra korrekt när man har en produkt och en restaurang som kanske inte, det blir bättre att göra på ett lite annat sätt, på ett eget sätt, hitta sin egen väg till den liksom bästa upplevelsen på något sätt.
Men jag tänkte, ni måste ju ha, hur har det gått med personalrekrytering och så? Jag tänkte, öppet 7 dagar i veckan och allt det här, det måste ju kräva ganska mycket nya.
Ja, det är jätteprocesser. Vi är mitt i den. Vi är inte klara med den, så att vi håller på för fullt. Men det går ju bra, det går framåt.
Och kul att få in massa människor som man liksom inte har jobbat med förut. Så det, alltså, det är en fantastisk känsla, tycker jag. Och vi har en väldigt rolig grej, är att det är många tjejer som söker sig till köket för en gångs skull. Det är vi jätteglada för. Så vi kommer att ha ett gäng tjejer som jobbar med oss. Just nu har vi ingen tjej på Adam Albin. Vi har haft det tidigare, men just nu är det en sån där period.
Ja, verkligen.
Så om ni är sugna att börja jobba i kök så får ni komma.
Jag kan komma in som prao.
Det känns som att du skulle vilja köra några pass.
Lite praktik där i köket.
Tove kanske ska göra sobanudlarna.
Om ni betalar min sobanudelkurs kan jag komma dit och sen köra gästspel en gång i veckan.
Jag kommer då äta.
Jag och Fredrik.
Jag kommer bara äta då.
Ja, bra, tack. Ja. Ja, men jag kanske ska bli det. Det kanske är det som är min grej.
Det kanske är din nya, nya liv.
Jag tror att det är en intressant, alltså just när det gäller personal, som Adam var inne på, jag tycker vi har helt fantastisk personal. Vansinnigt härliga människor. Duktiga yrkespersoner och liksom, ja, men verkligen bra på alla sätt och vis. Men jag tror att man behöver jobba som arbetsgivare väldigt, väldigt hårt framöver också, från och med nu och framåt, med att skapa bra förutsättningar och bra härlig restaurang och känsla för sina anställda. För det är det kommer bli nästa avgörande grej in i framtiden. Ja, och det är också en sån grej. Ska du kunna ge den där servicen och det som vi var inne på då, vad det är som ska kunna få det att stå ut, så är det ju den som kan behålla sin personal och få den att samspela och lira och skapa den där magiska känslan. För den får du bara när du har haft människor som har jobbat ganska länge ihop, och det är då du skapar den där magiska feelingen. Så det är också väldigt, väldigt viktigt. Och där måste man ju förnya sig och inspirera och skapa nya härliga grejer så att folk har kul liksom, och känner att de utvecklas på jobbet. Det är ju,
det finns, har ni några tankar på det här? Jag menar, det finns ju ett allmänt problem som vi sa förut med personal. Alltså, det finns ju för lite kockar, det finns ju för lite folk som vill jobba service idag. Och, menar, tänker ni på det någonting? Att då, hur ni som krögare eller som restaurang, tar ni emot praktikanter? Har ni mycket elever som kommer?
Ja, vi tar absolut emot praktikanter. Tyvärr så är det ju svårt. Det är inte så många som söker sig till den här typen av restaurang, verkar det som, längre. Så vi önskar att vi hade fler praktikanter som kunde komma och vara med oss. Så är det.
Ja, vi har ju samarbete med skolorna såklart runt om i Stockholmsområdet och lite utanför Stockholm också. Och vi har ju ständigt folk från skolan som är hos oss. Såklart det är så. Men när det gäller, jag vet inte, det är ju väldigt mycket, det kommer väldigt mycket förfrågningar utomlands ifrån. Om folk som vill komma och liksom göra praktik och göra stash och så. Men det, jag tycker att det faller ofta på, vi har ju liksom inget program där vi kan ge ersättning för en sån stashperiod. Eller erbjuda boende och sådana saker. Det kan också vara en grej i framtiden om man då vill. Det kan, eller ja, jag kan tänka mig att till exempel Fransén tittar mycket på sånt. Vad man kan göra runt omkring för att få folk att komma då. Det gör vi ju inte än så länge. Så att det,
Vad händer på Adam och Albin då? Lämnar ni den lite åt sitt öde här nu? Eller vad händer?
Nej, absolut inte. Vi gasar på Adam och Albin. Vi har massa roliga projekt och idéer här för året. Och vi kommer vara där såklart lika mycket.
Men kan ni berätta om någonting som händer? Som ska hålla utkik efter?
Det är hemligt.
Nej. Allt så hemligt jämt. En liten grej.
Nej, men det är väl inga liksom. Det är bara, vi satsar på alla. Vi ska bli bättre på alla håll och kanter.
Ja, men det är
inga ombyggnationer eller någonting sånt. Nej. Det är små detaljer bara. Vi liksom går in i saker och ting och vill bli bättre hela tiden.
Mm. Något annat roligt som ni har upplevt på sista tiden som ni skulle vilja dela med er av?
Ja, alltså, jag har ju en grej jag upplevt på sista tiden. Det var ju, alltså, det var ju en upplevelse. Jag har ju aldrig varit och ätit hos Paul Bocuse på hans liksom, ja, men på The Classic trestjärning där i Lyon.
Och det fick just det, jag, ni var precis nere på Bocuse d'Or båda två. Mm.
Och hejade lite på Sebastian där nere i Lyon. Och då så hängde jag med och så käkade jag lunch där äntligen då på Paul Bocuse. Det var ju en upplevelse. Det var liksom det var som att gå på museum ungefär.
Ja, vi har haft den restaurangen ganska omdiskuterad i den här podden tidigare, så det är jättekul att höra vad du tycker.
Vilken, vad åt ni?
Ja, jag åt ju klassik meny på Paul Bocuse.
Men den långa menyn med urinblåsan och det.
Ja, absolut. Ja, ja. Mm. Soppan
och soppan, allt. Tryffelsoppan, mm. Överbakade. Och...
Ja. Ja, det var ju liksom... De har ju tydligen då...
Hur var den då? Alltså, var det välgjort eller var det lite...
Ja, det är klart det är välgjort. Det är ju, allting är välgjort, men jag menar, det är ju... Ja. Den här soppan var ganska... Det är ju en speciell... Det är ju vad det är. Det är ju en vanlig grönsakssoppa egentligen. Svåräten.
Ja.
Smuligt.
Det är ganska gott med det där överbakade...
Det är ingen stor gastronomisk upplevelse. Det är det inte. Men det är ju jättegott såklart. Men jag menar... Matmässigt så är det ju liksom ingen... Det är ju häftigt att uppleva alla de där klassiska grejerna och det matsåsarbetet och sådär. Det är ju superhäftigt. Och framförallt att sitta där och liksom... Jag fattar ju att det...
Tycker du att det är värt... Eller, ni var väl där båda två, antar jag? Eller?
Nej, jag var inte i år, men jag har varit där några gånger.
Okej, men den har ju tre stjärnor. Alltså, nu ändå... Alltså, den har ju tre stjärnor. Jag tänker bara, jag var ju där också för inte så länge sedan. Och sen var jag ju på Auberge de Lille också i höst. Mm. Och de blev ju av med sin ena stjärna. Den har ju bara två nu då. Mm.
Nej, men jag menar, det är ju sådär. Jag menar, du kommer dit. Historiens vingslag slår dig liksom från första sekund. Du kommer upp, det är den mest fantastiska liksom, restaurangen du har varit. Den är ju helt magisk. Alltså hela den entrén, det är ju svinhäftigt på alla sätt och vis. Och du kommer in där, det är ju verkligen, det är ju så tre stjärnor så att det finns inte. Liksom. Hela grejen är ju bara magisk. Men tittar du sen, när du tittar krasst på produkten och det är framförallt servicen. Mm. Den är ju liksom så här, vadå, tre stjärnor? Alltså jämför med, nej, det är ju så långt ifrån så det finns inte. Men det är ju... Ja, jag vet inte. Så tre stjärnor jämfört med vad då? Det är klart att det är tre stjärnor. Självklart är det bara på historiken och ja, allting så. Men det är ju inte...
Alltså, det kan ju inte vara tre stjärnor på en historik. För att enligt deras egna regler så ska det ju hålla samma nivå som det gjorde när det fick tre stjärnor. Ja. Jag menar, det gör väl knappast idag,
eller? Det är ju inte
eller?
Det, om man ska vara rent krasst. Det är absolut inte. Absolut inte. Service,
kommer den restaurangen finnas kvar? Alltså, kommer den hålla? Vad tror ni?
Det tror jag absolut. Mm. Jag tror att den alltid kommer att finnas där.
Ja.
De är väldigt stolta över den här restaurangen. Och Paul Bocuse i Lyon.
Mm.
Han är någon slags...
Han är gud.
Han är
helgon, förklarad.
Helgon.
Såklart. Nej, men de har gjort en stor omrenovering tydligen också. Det förstod jag ju då när jag var där. Att de hade haft stängt till och med för första gången någonsin. En längre period. Öppnade upp bara några dagar innan jag var där. Och byggt om kök och gjort en riktig sån, alltså antagligen pumpat in jättemycket då, så de tänker ju framtid, såklart att det ska finnas kvar.
Mm.
Det är ett monument liksom över hela den franska gastronomin på något sätt.
Ja, de här plaketterna som ligger framför med alla Bocuse d'Or, alla vinnarna och första, andra, tredje plats och så.
Såklart, så det är så är det ju, så den kommer nog kvar. Såklart.
Fantastiskt. Ja. Du, Radam, har du haft någonting speciellt som du vill dela med dig av?
Jag lagade ganska god kyckling häromdagen hemma till middag.
Nice. Ja. Jag gjorde kycklingsoppa igår.
Förlåt?
Jag gjorde kycklingsoppa igår, det var också gott.
Ja, nej, men inget märkvärdigt. Så.
Nej.
Jag tycker vi håller på, vi fokar väldigt mycket på jobbet nu och testar roliga grejer. Så vi är någon bubbla där just nu.
Tove, har du någonting?
Mm, måste tänka efter lite här. Ja. Jag var ju på Fäviken här före jul. Det var länge sedan jag var där, 6 år sedan sist. Och ja, det var mäktigt tycker jag faktiskt. Och jag var ju där, det var ju, nu ska vi se här, det var Lucia och då var det fortfarande inte, liksom, hade inte sett någon direkt snö här i Stockholm. Så jag kom upp dit och det var så här extremt vackert. vackert med den här vita gnistrande snön och solen sken och alltså, ja, allting var liksom tipptopp. Ja, det var ju ett fantastiskt besök faktiskt.
Kul.
Ja, och så var vi också på Undersåkers charkuterier som Magnus driver och på Krus, och alla de två städerna är också helt magiska. Så det var en jättehärlig upplevelse.
Något som en härlig upplevelse.
Men var det första gången på Färviken?
Ja, jag var det 6 år sedan.
Ja.
Mm. Men det var ju så länge, det var ju länge sedan. Och jag kände att ja, det var blev ett större intryck den här gången. Och sen just att jag tror att det var, då var det sommar också. Det är ju häftigt, men ännu faktiskt häftigare på vinter tycker jag.
Mm.
Mer magiskt liksom.
Men jag har bara haft vinterbesök där på Färviken. Det är ju magiskt. Ja, det är det. Elden brinner när man blir välkomnad där.
Precis, precis.
Fantastiskt.
Ja, det var kul. Och så sov vi över och det var frukosten. Den här frukosten är ju också en jätteviktig del av upplevelsen tycker jag.
Ja, man ska absolut stanna kvar över natten om man ändå åker dit tycker jag.
Ja, inte jag. Ska göra det nästa gång.
Nej, det är, frukosten är ju jättehäftig.
Mm, verkligen.
Mm. Nej, så att det, jag var väldigt så här, uppfylld efter det besöket och glad. Och vissa besök
som man ska vara. Ja, perfekt.
Precis, kändes superhärligt.
Bra. Ja, men vi ser jättemycket fram emot...
Och du, Daniela?
Jag är ingenting. Ja. Ärligt talat så jag är typ bara hemma.
Du lagar väldigt god mat hemma.
Jag lagar massa mat hemma. Ja, det är. Jag lagar massa mat hemma.
Supergod mat, det ser jättegott ut.
Jag sätter min unge i hans gåstol så får han titta på när jag lagar mat.
Så han äter ostkrokar.
Ja, precis så,
så
är det.
Du lagar jättegod mat.
Ja, så får han sitta och snacka på vad han vill. Han äter ju ganska mycket.
Men du
och
jag
barn,
var ju käka för lite så länge sedan.
Ja.
Det var också jättegott.
Det var också jättetrevligt.
Ja. Det var det. Sajan hade gästspel.
På Sensum. Det var
Ja, det var nu va? Precis.
Ja, precis. Det var jättebra.
Ja, första gången Milo åt short ribs, så det tyckte han var gott. Så det var ju tur.
Och smör åt han jättemycket.
Ja, väldigt mycket smör. Det är en smörperiod just nu.
Men det tycker jag, om man ska säga, vad man saknar lite grann i... Sajan saknar man ju. Men,
jag tror
men...
du att man saknade smör. Mer smör.
Nej, det
man...
gör inte jag.
Nej, man saknar faktiskt just där. Och det är där ni kommer in också. Just där liksom... god, välgjord mat liksom, som inte behöver kosta jättemycket.
Shibumi lämnar ju lite tomrum faktiskt.
Ja, det gjorde de faktiskt. Mm. Så att,
ja, det är bra.
Så det har ni att
ja, men vi ser
fylla.
Fram emot det jättemycket. Mm. Ja, sen också, välkommen. Ja, och tack för att ni var här.
Ja,
super, tack för att vi fick komma.
Stort tack, jättekul. Jag hoppas att ni vill komma tillbaka någon gång också och berätta lite efter Miss Humasi kanske.
Gärna.
Och nya projekt.
Och mars öppnar det, eller hur vi sa det så?
Ja, början på mars.
Början på mars är vi fram emot det.
Vi kommer att släppa datum här ganska snart.
Då dyker vi upp där.
Vi kommer då. Sen vill jag också skicka ut en liten plugg för att vi ska göra en liten rolig grej, Tove.
Ja, just det.
Vi ska ha en livepodd den 18 mars. Vi kommer släppa biljetter och vilka som är med i den podden snart. Om
ja,
inte redan.
Och vi kanske redan har gjort det.
Nej,
kommer
det
ut.
Ja, inte.
Jag vet inte. I dagarna.
Biljetter kommer kunna köpas på Biletto. Och det kommer finnas lite överraskningar. Under podden.
Så följ kontot.
Följ
Instagram.
Vårt Instagram-konto.
Eat, drink, think, travel.
Tack. Tack för idag hörni.
Tack.
Hej. Tack då.
Hej.
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 Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.